Hello, I'm David.
What can you do, David?
I can do almost anything.
Och med det hälsar vi välkomna till avsnitt 71 av Robert Dirictum, podcasten som körs av Kultursveriges egna The Lone Gunman. Jag, Tobias Nordström, och min trogne vän Billy Rimgard.
Hej, hej.
Hur är läget?
Läget är faktiskt aningen skamset.
Oj.
Ja, jag känner, alltså grejen är så här, det är inte så ofta man hör folk säga så här att de tar på sig någonting som gått fel. Men jag tar på mig det här.
Ja, vad är det du ska ta på dig?
Jag har fallit tillbaka in i ett gammalt missbruk, kan man säga. Vilket har fått mig att försumma alla mina andra åtaganden. Och det är ett litet problem, för att nu så har jag varken gjort någon på spåret till den här veckan. Och jag har inte hunnit kolla klart Hard Target heller. Det började på påsken. I påskas så tänkte jag så här att fan, nu senaste året så har det varit så sjukt mycket projekt och jobb och pyssel och bebishäng och sånt. Så att jag har liksom utnyttjat varenda minut jag har haft så här till max för att kunna få någonting gjort. Och sen i påskas så tänkte jag ska ta en dag och vara ikväll så ska jag få unna mig själv något. Så jag öppnade en ale och så startade jag Fallout New Vegas och installerade de här add-on-packsen som kom under förra året, som jag inte har spelat. Och jag har liksom, efter att klivit in i The Wasteland, så kom jag aldrig riktigt ur. Så att det är där...
Vadå, så du har inte sett klart Hard Target för att du har spelat tv-spel?
Mm.
Det är ju, det är inte hållbart.
Nej. Det kanske inte är, men det är ju, ja, som föräldraledig så har man ju bara de här få timmarna per kväll som man faktiskt är ledig, annars så jobbar man ju ganska hårt.
Okay.
Och då har det blivit så här att ungefär vid 7:30 så där, när lilla Ellen somnar, så jag kör bara lite. Och sen har det där lite slutat med att klockan är midnatt och jag får panik för att jag ska upp om 5 timmar.
Ja.
Men jag tar på mig det.
Ja, det
är väl stort att jag kan säga det.
Ja, det tycker jag. Men det här innebär ju dock att du får leverera en mycket, mycket bra på spåret upplaga nästa vecka.
Ja, jag lovar. Jag ska,
du tror inte att du kommer undan?
Nej. Nej. Med mycket bra, menar du en mycket svår då? Ska kontra din Atlantis? Och...
Nej, men i bra i alla avseenden. Vad heter det? Liksom, genomtänkt, lagom, svår och så vidare.
Mm, absolut.
Du är fortfarande bitter över Atlantis, eller?
Nej. Lite kanske. Okay. Jag kanske ska ta Mojave Desert.
Yes. Men trots att du har varit busy i The Wastelands, så antar jag att du har sett den nya Prometheus-videon.
Ja, det har jag gjort.
Du har träffat David.
David.
The A2s always were a bit twitchy.
Mm, de var ju det.
Vad säger vi om David? Känns han lite twitchy eller?
Han känns twitchy. Det känns, om vi ska problematisera, det är ju alltså en vad ska man säga, reklam, en slags reklamfilm för de här nya androiderna då.
Precis, för Wayland Industries nya, vad heter det, droid-modell då, som heter David Generation 8 eller vad den heter.
Mm. Och om vi ska det är ju en jättefin så här, jättefin showreel. Jag har två frågetecken. För det första så är den väldigt retro. Det känns så här 60-tal. Tänk på det.
Fast, ja, men samtidigt, jag tycker den känns väldigt så här appelsk nästan.
Mm.
Alltså det finns väldigt mycket sådana så här. Men jag förstår vad du menar. De här lite så här lätt psykedeliska mönstren som rör sig emellan när någon röst ställer frågor till David. Är det det du tänker på?
Ja, inredningen. Väldigt mycket mahogny och liksom... så här designstolar som osar 60-tal.
Så att det går ju trender i design, så att who's to say att i slutet av det här, eller ja, vad är det, 2060 eller någonting, 2080, att det inte ser ut så där då.
Helt sant, helt sant. Det stämmer. Jag bara tyckte att det fanns någon slags retrofuturistisk klang som jag inte riktigt så här sympatiserar med, eftersom Ridley Scotts varken Alien eller Prometheus känns retro på något sätt, utan det är väldigt futuristiskt. Det andra som jag tyckte var lite knepigt, det var så här, promorösten säger så här att det är en perfekt person eller så här, perfekt grej att ha på företaget, eftersom den gör saker som dina anställda kanske tycker är besvärliga eller för tunga eller oetiska.
Fast det är ju David som säger det, att han är kapabel att göra det som människor kanske tycker är obekvämt eller
okej, oetiskt. Det är han som säger det, det är inte promorösten. Nej. Jag bara tyckte att det var lite skriva så här på näsan, för vi fattar ju att så här, trouble is arising.
Jo, men jag tänker så här också, alltså man får ju se det som att det är en reklamfilm när David lanseras. Mm. Och alltså det de vill ju göra då, det är ju liksom sälja in David till företag.
Mm.
Alltså de vill ju typ, ja men han kan väl liksom stå på vid löpande bandet på någon slaktfabrik eller någonting och göra de här jobbiga sakerna. Eller, alltså jag tänker mig att det är liksom det filmen vill visa på något sätt, att så här, nu behöver du inte ha anställda som gnäller om anställningsvillkoren längre. Liksom.
Nej, precis. Precis.
Det är, men jag tycker också, jag tycker det är kul lite grann på något sätt att hela den här virala kampanjen, den odlar liksom en helt egen historia om hur jorden ser ut vid det här laget. När det känns som att Prometheus i sig, alltså filmen, kommer ju inte handla särskilt mycket om jorden. Eller kommer i alla fall inte utspela sig särskilt mycket på jorden.
Nej, just det, precis.
Det tycker jag är lite intressant, alltså att det byggs en helt egen kontext i den här virala kampanjen liksom.
Och det tycker jag är klokt, alltså så här, att bygga sammanhang och bygga ge någon slags mervärde som inte handlar om storyn i sig. Det tycker jag, det är lite det, den uppgiften en viral kampanj har någonstans.
Hur tycker du den har funkat då, den virala kampanjen, så här långt? Jag vet inte om det är så mycket kvar på den, men
ja, men jag gillade ju det här greppet att de gjorde det till TED-talk.
Ja.
Det tycker jag var fint. För den dåren som liksom bygger, som någon gång kommer bygga en sån där android som sen löper amok, den personen kommer ju stå rödbrusig på ett TED-talk och prata med så här lätt nyfrälst röst om inspiration och skapande. Alltså det kommer ju ske, det fattar man ju. Mm. Så att det var verkligen spot on. Ja. Jag är förvånad över att så här, TED, i fler de kanske fick så jävla mycket pengar för det, så att de inte kunde tacka nej. Men ja.
Men en sak jag tänkte på som känns väldigt så här, intressant, det är att de har lyckats bygga hela den här virala kampanjen som har byggt väldigt mycket så här, förväntan och intresse för filmen utan att den på något sätt i princip handlar om filmen. Alltså, det är ingenting i den här virala kampanjen som verkar beröra det som filmen faktiskt kommer handla om. Liksom.
Mm.
Så vitt jag har förstått så kommer ju liksom Peter Whalen kommer vara med, men mer som en liten så här, cameo, att han dyker upp liksom.
Mm.
Det är liksom ingen, han är ingen stor, ingen bärande karaktär i filmen liksom. Det kommer ju David vara, men han kommer ju inte, vi får ju inte reda på hans plats i filmen på något sätt genom den här kampanjen.
Kanske lite vad Alvar Hanso var för Lost.
Ja, men precis. Ja, det är en ganska bra jämförelse tror jag.
Men det viktiga är ju att vi kan väl konstatera att peppen inte har blivit mindre.
Nej.
av videon.
Definitivt inte. Men hur ligger det till med peppen för Before Watchmen då?
Ja, det är ju, man är ju tudelad. Alltså, å ena sidan, som Alan Moore sa, Moby Dick behövde inga prequels. Vilket är ganska skönt att säga när man är upphovsman till Watchmen.
Ja, men alltså, han är ju jätteemot hela projektet, bara för, nästan bara för att alltså han det finns ju någon poäng i hans perspektiv som handlar om att allt det här är bara ett skamlöst sätt att tjäna pengar på någonting som han då i sin tur menade var viktigt för den tiden då Watchmen kom liksom.
Mm.
Men jag menar samtidigt, alltså varför inte, det finns väldigt mycket i den världen som är outforskat liksom.
Jag tycker så här, just Watchmen står ju ut på ett sånt sätt, tycker jag, lite så här, det är så här klyscha att säga det, men den vill jag nästan upphöja på något sätt gentemot andra seriefranchises. För att den är på något vis, luckorna i den fyller någon slags funktion, eller vad man ska säga. Jag vet inte om jag vill ha så här, The Comedians backstory egentligen, eller Rorschach för den delen.
Ja, men varför inte liksom? Alltså jag tror inte, jag vet inte hur mycket så här ren backstory det kommer vara heller. Det kommer väl vara ett skede, eller liksom några skeden som leder fram till där Watchmen börjar på något sätt.
Mm.
Jag tror att hela den här prequel-historien tar vid där 1977.
Mm.
De släppte ju DC, de släppte ju i veckan här ett nummer av New Frontiersmen, som ju är tidningen som Rorschach läser hela tiden, den här väldigt högervinklade nyhetsgrejen. DC släppte ju ett nummer av den då med Rorschach på framsidan och så massa text. Det var ganska snyggt ändå, tycker jag.
Mm. Ja, men det finns ju så många så här tacksamma ikoniska bilder att jobba med ur Watchmen, och New Frontiersmen är ju verkligen en.
Ja, det är definitivt. Men alltså, samtidigt, jag kan se också någon slags funktion i att låta den så här nya generationen manusförfattare och tecknare liksom ge sitt perspektiv på Watchmen på något sätt.
Alltså det är ju ruskigt bra folk som de har anlitat för att göra de här.
Precis, och det känns som notch. Att det känns liksom som att så här, alltså visst, Alan Moore skapade liksom universumet, men alltså han har ju inte på något sätt ensam rätt på det, eller man ska säga.
Nej men det, alltså för mig jag för mig handlar det nog mer om att så här, Watchmen på ett väldigt så här, starkt sätt förändrade kanske min syn lite på att se så här, hur man berättar med serier. Jag tycker att den är ju liksom, dess status är ju inte en slump. Så.
Men status, jag vet inte, det status handlar väl mer om innehållet på något sätt än formen, eller?
Jo, givetvis, men jag menar det är ju fast både innehållet och formen är väl det jag fiskar efter egentligen. Alltså just det här sättet som den historien berättas på är ju väldigt speciellt, och det är ju en väldigt speciell så här, det finns någon slags noir-stämning rakt igenom där såna här masked vigilantes egentligen är betraktade som ohyra. Så.
Men kan man inte tänka sig att prequel-grejen kommer berätta den historien, hur de blev ohyra?
Liksom? Det tror jag definitivt.
För jag menar, alltså på ett sätt så är det ju, Alan Moores serier har ju blivit ganska så här undvarande, eller ja, i alla fall Watchmen och typ V for Vendetta har blivit ganska undvarande den behandling som de flesta serietidningsgrejerna får. Alltså serietidningsmediet är ju på många sätt ett medium som skapar olika berättelser och sen berättar flera olika röster genom de här karaktärerna eller de här världarna som skapas liksom. Det finns liksom en anledning till att så här, jättemånga har skrivit historier om de största superhjältarna liksom.
Mm.
Det är för att liksom, det lämnar sig inte åt liksom en författarröst på samma sätt. Och det är väl liksom en styrka, tycker jag i alla fall, hos seriemediet.
Jo, givetvis. Det kanske är tjurigt att se det som att det är överflödigt, men för mig på något vis...
Jag vill bara säga det. Då, när jag menar seriemediet så menar jag liksom främst då superhjälteserier. Det finns givetvis jättemånga jättebra serieromaner som handlar om någon människas liv och så, men jag vet, det är inte riktigt samma, det är inte liksom samma sak riktigt, känner jag.
Nej, verkligen. Ja, det kanske är tjurigt att vara negativ här. Men det är bara så här, för mig är Watchmen så jävla komplett. Jag kan inte se, jag personligen har ingen craving överhuvudtaget att få reda på mer.
Du är purist när det gäller Watchmen.
Jag vet inte om jag skulle säga det heller. Jag kan bara konstatera att det är en avslutad historia lite för mig, och att jag kanske kommer lägga min tid på något annat.
Men så du kommer inte läsa Before Watchmen?
Kanske, om jag inte sitter fast i New Vegas.
Ja, men New Vegas, där är en annan grej liksom. Alltså det är ju Fallout, gammalt dataspel som nu som får en ny form och fylls ut av senare grejer, eller?
Jo, visst. Men, det, men alltså, jag säger inte att man inte kan göra så här. Jag bara konstaterar att just Watchmen kanske inte är det ultimata fordonet för det.
Okej, okay. Ah, jo.
Du, jag såg en ganska läskig nyhet här i veckan om Sydkorea ska införa robotvakter i fängelset.
Oj.
I deras fängelser.
Vad snackar vi för slags robotar? Då undrar man ju sig direkt.
Vi snackar om en extremt...
Är det humanoider?
Nej, det är ju inte det. Den ser extremt vidrig ut. Den har någon slags ovalt huvud med en stor... Så här, den ser ut som en Cylon. Alltså en så här, den har en sån här blå lysande sensor längst fram. Och så rullar den. Och den ska alltså kunna lyssna på... tonlägen och sådana saker för att liksom kunna predikta när det blir upplopp.
Riots.
Ja, precis. Alltså den ska det är en säkerhetsrobot som ska på något vis bara så här åka omkring i korridorerna och suga in stämningen.
Mm.
Ja. På helt eget bevåg så den, som jag förstår ska den inte vara beväpnad, utan den ska ringa efter vakterna när den anar någonting då.
Mm. Den är som en prao med andra ord.
Precis. en robotprao.
Jag ser den här nu på ett klipp här, och alltså det ser ut som en avancerad dammsugare.
Mm. Jo.
Det är ju en touch av besvikelse då, får jag ändå säga.
Alltså jag tycker ändå att det är lite vidrigt, måste jag säga. För jag tycker så här, har man läst Robopocalypse så vet man att såna där onämnbarheter, det är ju de som maskinerna kommer ta över när singulariteten kommer. De där vi inte tänkte var så farliga. Den där kanske slår larm, stor larm, så alla vakter kommer springande, och sen så samtidigt så har hissarna liksom en annan agenda, och så smashar de hela vaktstyrkan i marken, och så är det någon annan automatisk datasystem som öppnar alla cellerna, och så har vi liksom anarki.
Men om vi tänker så här då,
vi spelar maskinerna rakt i händerna med en sån här
grej. Jo, det råder ju inga tvivel om det, men den kampen har jag gett upp för länge sedan. men däremot kan man tänka så här då, den här stämningsroboten, när den då vänder sig mot oss,
mm,
vad är det då den kommer samla för information, så att säga, som den kommer mata Skynet med?
Precis, och det kanske är så att den kommer göra det i lugn och ro utan att någon märker någonting. Via någon så här bakdörr som AI:n då givetvis har hittat, eftersom mänskliga programmerarna inte ens var i närheten av att vara lika skillade.
Poängen är liksom att den bör kartlägga vakternas beteende också.
Ja, visst.
Och då vet liksom, då kan känna igen förmyndare personer, eller man ska säga.
Mm. Och det här känns ju lite, alltså vi har ju pratat om, alltså det börjar kännas, vad heter det, Demolition Man. För de här robotarna kommer vi väl ha på gatorna ganska fort, tror du inte det?
Mm.
Man går ut från en fotbollsmatch och är skitlack, och sen blir man arresterad för att man var liksom för aggressiv.
I... Det är pre-cog-grejen i princip.
Ja, precis. men vilken är den sämsta uppgift, alltså vi har ju robotar som är typ vårdare på sjukhem för äldre. Vi har robotar som lär små barn saker och ting. Det finns robotar där ute olika så här små getrobotar och sånt som levererar bomber in i fiendeläger, och drones som flyger och så vidare. Men om vi bortser från kriget, vilka är de sämsta yrkena vi kan ge robotar, tycker du?
Alltså,
det här måste vara ganska högt upp på listan ändå.
Jo, definitivt. Alltså det man tänker på först är ju liksom såna här grejer där robotar skulle då ha ansvar för mänskliga liv. Men tänker man en vända till på det, så inser man ju ganska snabbt att det är ganska bra ändå. Alltså jag skulle till exempel inte ha några problem med att flyga i ett flygplan som flygs av en robot. Det skulle ju på ett sätt vara tryggare än att flyga med en mänsklig pilot liksom.
Mm.
Eftersom att så här, 99,5% eller någonting av alla flygolyckor är ju på grund av den mänskliga faktorn, så att säga.
Mm.
Så att jag tror att det är mer hela den här grejen med olika former av yrken och så, där moral och så här väldigt, väldigt så här mänskliga former av avgörande saker kommer in. Typ så här handläggare på A-kassan eller på Försäkringskassan, eller förstår du vad jag menar? Alltså, platser där det behövs liksom så här medlidande, eller att man kan ha liksom ett avancerat moraliskt resonemang. Jag vet inte, har du sett den här anime-filmen Appleseed?
Nej.
I den finns det en, så här, en mega AI som, vad heter det, som bestämmer över människorna. Och den är liksom så här, den är tillsatt då av typ så här, The Elders ungefär. Och poängen är liksom att säga att den här datorn, den går ju bakom ryggen på The Elders också, för att den tror ju att den här kommer på någonting som är ännu bättre för människan. Liksom att vi är liksom inte kapabla att se vad som är gott för oss. Och det är väl det där någonstans jag tror att så här, alltså när den ska börja bestämma vad som är bra för mänskligheten. För det är liksom, jag tror att det är ganska kontraproduktivt för att så här, rationalisera det på något sätt. Men du då, vad vill...
Ja, men jag håller med, just det här med moral och etik, där bör det kanske inte vara... Men för mig, jag tycker de sämsta yrkena den kan ha är den sortens yrken som... säg att man sätter, alltså som ger makt vid en eventuell singularitet, göra illa folk. Alltså så här, om man skulle sätta en...
Menar du fysiskt illa?
Men jag tänker det klassiska Skynet, liksom att man så här, okej, för att istället för att förlita oss på liksom tusentals personer ska samla in radardata och liksom auktorisera launch av kärnvapenmissiler, så tar vi bara ett datorprogram som kan ha koll på allting och ger det all makt.
Men där är vi ju körda redan.
Är vi så?
Ja, alltså alla former av missilsystem styrs av datorer. Plus då att USA mer och mer går över till en krigsföring som där man typ exklusivt arbetar med drones liksom. Alltså de där dronesen, de kommer ju bara vända sig mot oss direkt liksom. Så vad gäller de grejerna, där är vi ju körda redan, skulle jag säga. Men om vi säger så här då, i lokala kiosken, skulle du kunna ha en robot som står där? Alltså förstår jag, när det blir någon slags social kontakt.
Du menar så att det blir lite mer som handlar en så här automat typ.
Ja, eller det är en robot som kan föra ett samtal, men kanske inte ett avancerat samtal, om man
typ
ska säga.
Beta level personality typ.
Ja, men ungefär.
Är inte liksom taktiken i kiosk att gå in, vika ner blicken, lägga fram det man ska ha, säga tack och gå därifrån?
Alltså du säger det, men jag har ju varit i diverse kiosker med dig, och du är ganska socialt kompetent med kioskpersoner ändå, måste jag säga.
Om jag känner dem så ja. Absolut. Alltså det finns ju en stammis, ett stammisaspekt av det.
Ja.
Stammisaspekten att kunna gå dit och handla även när man är punk. Stammisaspekten av att kunna gå dit och låna toaletten när det är läckage på gatan så liksom inget vatten funkar. Jag pratar från erfarenhet, allting här. Det finns väldigt många sådana aspekter som man tappar om det är liksom en regelföljande, icke-kännande robot som står där.
Men nu vet jag däremot absolut sämsta grejen. Någon så här supportgrej man ringer till.
Fast de är väl robotar?
Ja, men om du då tänker om du skulle vara riktiga robotar.
Ja.
Alltså tänk dig nu ringer till så här SL och ska, vad heter det, nu gör man inte det längre, men på den tiden man ringde till SL och skulle du vet säga vad man skulle åka, så skulle den berätta resvägen för en.
Ja.
Det funkar ju aldrig liksom.
När jag var på fyllan och sa Fruängen, så sa han alltid, du vill åka till Frövägen.
och så tog det 5 minuter att börja om.
Ja.
Jag menar alltså jag tror att det är de sakerna man får rikta in sig på något sätt, de små sakerna.
Men att plocka upp gamla grejer och göra dem aktuella idag, såg vi ett exempel på den här veckan.
Vad tänker du på då?
Jag tänker på hologram.
Ja, okej. Jag förstod att vi skulle röra oss ditåt i den här veckan. Du syftar ju i första hand då på Tupac-hologrammet på Coachella, antar jag.
Mm, precis.
Vad tyckte du om det?
Alltså, på ett sätt är det ju så sjukt mäktigt. När det är så här nedsläckt scen, Tupac brålar "What's up, Coachella?" Och säger "What up, Snoop?" Och Snoop som är på konserten in the flesh, han svarar liksom så här, ja, jag tycker det är skitcoolt. Jag tycker det är jättejätteballt verkligen.
Alltså, jag såg det kanske typ 3 gånger på raken direkt när första gången jag såg det. Och fick alltså nästan lite så antydan till kalla kårar. För att det var liksom så här, ja, men det var väldigt läskigt på något sätt, tyckte jag. Jag kommer ihåg när jag var lite yngre och Lauryn Hill sjöng tillsammans med Bob Marley på den här låten "Turn Your Lights Down Low".
Just det.
Och jag tyckte att redan det var lite läskigt, alltså att man så här plockade upp någonting från en person som inte längre fanns och helt plötsligt så var den personen vid liv igen. Och här är det ju liksom ännu mer konkret på något sätt. Alltså, det är klart att Tupac inte står där på riktigt, men poängen är ändå att så här, helt plötsligt så rör sig en karaktär framför tusentals folk som är där och tittar, och det är en karaktär som liksom verkligen talar från Beyond the Grave. Första låten han framför där, den framförde ju aldrig Tupac live någon gång. Det är första gången den framförs live, vilket ju liksom gör det så här, alltså, jättekonstigt liksom.
Ja, men det är skitcoolt. Alltså grejen är så här att det finns ju, han är ju inte det första exemplet på en hologramartist. I Japan så är ju Hatsune Miku sjukt stor och säljer ut arenor och sånt. Men hon är ju en anime-sångerska som inte har funnits. Tycker du att det är skillnad då jämfört med...
Ja, men definitivt, det är en jättestor skillnad. Alltså, det är samma sak Gorillaz till exempel. Även ifall de inte har framfört som hologram, så har de ju framfört massa grejer som tecknade figurer liksom. Och då blir det en helt annan sak. Alltså, i just Tupacs fall så har han ju funnits och folk har sett honom live. Och sen är han död, men sen helt plötsligt så spelar han live igen liksom. Och det på något sätt blir väldigt så här otäckt att väcka liv i någon på det sättet. Alltså, det är vackert givetvis, och det finns någonting så ganska så här, men väldigt så här, talande om vår tidsålder i det också på något sätt.
Men för 10-12 år sedan spelade ju Elvis live i Globen. Han var på storbildsskärm och så var han kompad av sin gamla orkester med så här, dirigenten och bandledare och sådana saker som var autentiska gubbar och gummor. Är det skillnad?
Alltså, jag skulle säga att den väsentliga skillnaden där, det är ju att Elvis framträdaren då, det var ju liksom bara någon slags så här, konvertering av ett live-framträdande han redan har gjort, så att säga. Alltså någon slags reprisering. Alltså i Tupacs fall, han är ju liksom en animation också. Alltså han är ju inte, det är klart att de har använt massa så här, referensgrejer och sånt när de har skapat hela den här grejen, men det är ju samtidigt inte så att det är en filmad version som man sen bara projicerar, utan han är ju skapad ur ingenting, så att säga. Och det är väl det som också gör, alltså det är verkligen så här, the ghost in the machine på något sätt. Alltså ur alla de här ettorna och nollorna så stiger en ny Tupac liksom. För det är samtidigt, det är ju inte Tupac som han skulle vara nu, utan det är ju Tupac som han var innan han dog liksom. Vilket gör det liksom sjukt på något sätt. Alltså det blir en så här, det blir någon så här konstig tidlöshet i det på något sätt.
Alltså jag tycker så här, det finns ju ett mått av exploatering i det här som är så här lite otrevlig. Även om det här har fått grönt ljus av de som äger så här rättigheterna till hans
och Tupacs mamma.
Ja. Även om de har gett tummen upp, så är det så här, vi vet inte vad Tupac själv tycker, eller tyckte, eller vad man nu hur man nu ska formulera det, skulle ha tyckt, kanske är det riktiga tempuset. Grejen är så här, om vi bortser från exploateringsfaktorn, så tycker jag ändå att det är otroligt bra, för att det finns ju ändå ett mått av konstruerad persona i alla som står på en scen. Det är liksom Lady Gaga är inte Lady Gaga dygnet runt. Liksom, hon blir det när hon kliver in i den rollen. Och man tittar, och det gäller ju, det är även giltigt för så här träskrockare som slänger gitarren på ryggen och åker godsvagn runt och spelar för saloon.
Alltså jag skulle säga att det gäller för 99% av alla publika personer liksom.
Definitivt.
Vare sig du är författare, nyhetsankare eller rappartist liksom.
Mm, precis. Alltså även om man inte har en särskilt så flärdig persona, så är det alltid en påklädd autenticitet på något vis. Mm. Så att på så sätt så gör det inte så mycket med själva, alltså om vi tar bort människan bakom Tupac och bara tittar på artisten Tupac. För artisten Tupac funkar ju lika bra som tecknat hologram som levande artist, eftersom så här, man vill se hans vältränade mage och man vill, ja, vad man nu vill göra. Han var ju dessutom skådespelare. Han var ju liksom en karaktär i hela sitt liv liksom.
Och våldtäktsman.
Ja.
Mm. Vilket man ofta glömmer med honom. Men vad heter det? Jo, så är det ju. Men jag tänkte också så här, tanken var ju även att, så här, att det skulle vara med ett Nate Dogg-hologram.
Mm.
Men det blåste man ju av efter att man liksom hade på något sätt tänkt att så här, det är lite tidigt än. och jag kan tycka så här, alltså, jag förstår hela den grejen jättemycket, och det är klart att man kanske inte liksom ska liksom slå på den trumman så nära inpå när någon dör. Men alltså i fallet Tupac så är det ändå så här, alltså jag är lite så här, om man liksom, framförallt då som du lägger fram det med honom som rappartist, hela den delen är ju liksom publik. Den äger liksom inte, det är ingen som äger den delen så att säga. Den äger alla på något sätt.
Ja.
Jag tycker det är lite samma sak. Så här. Alltså många är ju så här, till exempel med författare. När författare dör så ska man liksom inte så här, typ, hålla på och ge ut ofärdiga böcker och sånt där.
Mm.
Jag kan känna så här, typ att alltså, de är döda, de har ingenting att säga till om. Man behöver inte ta någonting i beaktning vad gäller deras produktion. Alltså, det är en sak att man kanske inte så här, ska ge ut gamla så här, dagböcker där de pratar om vad heter det, saker som är djupt privata.
Nej.
Men ett, något gammalt manuskript som är halvfärdigt och handlar om en fiktiv historia. Alltså, det finns liksom inget så här, intresse att så här, upprätthålla någon slags, vad heter det, personlig integritet till en publik persona som har gått bort, så att säga.
Nej.
Känner jag. Jag vet inte om det är kontroversiellt, men
nej, men jag håller med. Det är ju, alltså, det kanske är det problemet, alltså just den grejen att han faktiskt är död, att det är det som kan få en att tänka en extra gång på det här. För generellt sett så tycker jag att det är helt lysande, som när alltså Pet Shop Boys använder ju för sitt Nightlife-album, så använder de två unga modeller som stand-ins på alla promobilder och sånt. Men i och med att de var så här uppklädda som Pet Shop Boys och det var solglasögon och det var allt sånt, så såg man ju inte, ingen som lade märke till det liksom. För att Pet Shop Boys såg ut som Pet Shop Boys alltid har gjort, eller som Pet Shop Boys såg ut 10 år tidigare liksom. Och så är det ju att vissa popkoncept är för bra för att åldras. Idén måste alltid hållas ung för att den ska funka. Och då det tycker jag, jag applåderar alla som jobbar med det vetskap, istället för att jaga någon slags inbillad äkthet som ändå inte finns där. Eftersom, som vi precis har konstaterat, att alla har sina personas. Men det kanske är så att just att det är en bortgången person gör det lite mer komplicerat.
Jo, men sen, alltså det du är inne på där är också så här, alltså jag kan samtidigt, jag förstår helt klart vad du menar, men samtidigt kan jag känna att det finns en ganska stort värde och en ganska stor poäng i att just åldras också på något sätt. Alltså,
fast inte om idén inte tål att åldras.
Men alltså idén formuleras ju om, och framförallt så de som konsumerar idén åldras ju också. Alltså jag tänker så här, Britney Spears, alltså den idén till exempel med hela den Hit Me Baby One More Time, alltså som den videon med hon i så här katolsk skoluniform och liksom väldigt så här sexanspelande men väldigt så här oskyldig liksom. Den idén kommer ju aldrig, den kommer ju liksom inte åldras bra i förhållande till henne, men poängen är att hon åldras ju som artist Och det gör ju även hennes publik på något sätt.
Mm.
Och därför så kommer det liksom alltid funka på något plan.
Mm.
Alltså jag tänker att de som går och ser Stones idag går ju inte och ser Stones, tror jag i alla fall, primärt för att så här, se hur Stones var på 60-talet. De ser ju, de vill ju se Stones som de är nu, även ifall de har blivit lite gamla och gråa liksom.
Mm. Ja, fast då, alltså jag tror också att den publiken är mer autenticitetstörstande. Alltså jag tänker så här med Britney, att hon, efter tre skivor kanske man skulle ha bytt ut Britney mot en som var 5 år yngre.
Ja, men det är, jag vet inte, jag gillar inte den idén riktigt. Jag tycker mer om när hela det konceptet får så här, får formas om på något sätt.
Mm.
Alltså jag tänker så här, Johnny Cash, nu kan man väl säkert argumentera för att Johnny Cash är så här, är så gravgammal hela sin karriär i princip. Alltså han behöver ju inte förändras jättemycket. Men de här sista skivorna han gav ut, vad heter de? American Man, eller vad heter de? Den här serien han
gav precis. Ut, Rick Rubin producerade med covers. Precis.
Alltså då var han ju helt plötsligt en annan Johnny Cash, så att säga. Alltså han... Det blev liksom väldigt, väldigt så här, intimt när han pratade om, när han sjöng om döden, och liksom var liksom så här, rösten darrade på ett helt annat sätt än vad den hade gjort förut och så.
Du tänker på covern på Nine Inch Nails Hurt med den fantastiska videon.
Till exempel, eller liksom hans cover på Eagles Desperado, som är liksom så här, blir helt annorlunda i hans version.
Mm.
Eller U2's, vad heter den, One.
Mm.
Som också är så här. Ja, men man hör liksom att han har sig ena foten i kistan liksom, i princip.
Absolut, och det finns ju en poäng, alltså den grejen finns ju givetvis en poäng att odla, alltså om det är det som är ens grej. Men jag tänker att ett band som Sugar Babes, som idag inte har några originalmedlemmar kvar, det kan jag tycka är ganska, nu har ju för sig, de gamla medlemmarna har inte ersatts med några som är så här, särskilt mycket yngre, utan de ersattes av folk i ungefär samma ålder som de är nu. Eller som originalmedlemmarna är nu. Vilket kanske var lite skevt. Men jag gillar ändå idén att så här, okej, här har vi ett band som heter Sugar Babes. De låter så här, de gör den här grejen. Och sen kan det bandet alltid existera genom att så här, man får in nytt blod hela tiden. Och folk fasas ut och fasas in. Och det spelar liksom aldrig någon roll vilka de enskilda individerna är. För att enheten Sugar Babes vet alla vad den står för liksom.
Men riskerar inte det att bli liksom uttjatat och plojigt också?
Ja, men det beror ju på hur man gör det, eller?
Alltså jag tänker så här liksom, om det finns en sån kontext så tycker jag att det kan funka ganska bra. Alltså nu, vad heter de? S-Club 7 eller vad de heter. De var ju ganska kassa liksom, men hela det bandet byggde ju på den här liksom tv-serien med bandet, så att säga.
Mm.
Alltså att det var 7 personer som var artister i en tv-serie, och som sen var de artister i verkligheten också. Och sen byttes ju de ut och blev så här liksom S-Club 8 och så. Och när det finns en sån kontext så tycker jag att det funkar jättebra på något sätt. Alltså när hela grejen bygger på någon slags fiktionsgrej.
Mm.
Men samtidigt, alltså så här, om det är ett helt vanligt band så tycker jag snarare att det kan bli så lite problematiskt. Alltså om du tänker liksom om vi går ett steg bort från den allra mest kommersiella poppen och tar typ så här Oasis.
Mm.
Tänk dig så här, Oasis turnerar om 5 år utan bröderna Gallagher.
Ja, det funkar ju inte.
Nej, då försvinner ju allt liksom.
Det funkar inte, men däremot så skulle det ju funka att ha dem som hologram och sen originalbandet.
Det skulle definitivt funka.
Men jag kommer ihåg en annan sån här diskussion. Det var när Lady Gaga släppte sitt första album. Och hon var, var hon 22 typ, 23, och alla bara, hon kan inte vara 22-23, hon måste vara mycket äldre.
Jag vet att du har ju pratat ganska mycket om det. När du och jag har diskuterat Lady Gaga flera gånger, så har ju du varit helt övertygad om att hon inte är född 1986.
Ja, absolut. Det är jag. Det är jag.
Du tror fortfarande inte att hon är född 1986?
Nej, det tror jag inte.
Hur gammal tror du hon är då?
Alltså, någon exakt ålder spelar ingen roll. Men däremot så tycker jag att hon blir en mycket bättre artist om hon är född 86.
Okay.
Alltså, Lady Gaga hade gjort sig bäst om hon alltid var 23 eller 24. Ja. Typ. Mm. Så att det, jag vet inte. Det, just det här... Man ska inte jaga någon slags inbillad äkthet på bekostnad av ett bra koncept, tycker jag.
Mm, men problemet då, mitt tyngsta motargument här, det heter ju Madonna.
Ja.
Som då under hela sin moderna karriär har jagat någon slags samtidsgrej på bekostnad av att inte åldras. Vilket ju liksom mer och mer, ju längre det har gått, bara mer och mer känns liksom desperat.
Känns mer och mer hologram också.
Ja, jo, det, lite grann kanske. Men det, eller ja, det känns mer någon slags steampunk-variant där man liksom förhindrar kroppen att åldras med preparat eller någonting. Ja, men förstår du vad jag menar? Alltså, hon plockar in unga hiphop-producenter till varenda skiva liksom, för att ständigt vara någon slags aktuell popartist. Det blir ju så här... Jag vet inte, jag tycker att det blir lite patetiskt på något sätt. För att
definitivt, det, ja, men det håller jag med om. Det gäller ju alltså väldigt många som kom fram vid den där tiden. Alltså så här Boy George och många av de här... alltså Simon Le Bon i Duran Duran och alltså många av de där som dök upp och blev stjärnor där mitten, början av mitten av 80-talet, så är det helt klart så att det gränsar till patetiskt. Vad jag menar är att om det gick att frysa tiden på något sätt, alltså genom då hologram eller stand-ins eller helt enkelt byta ut personen i fråga, om konceptet är tillräckligt stark, så tycker jag liksom att det är en helt okej väg att gå. Jag menar, om man tittar på de så här maraton-docusåpor som Days of Our Lives och Glamour och de där, de byter ju ut liksom huvudpersonerna vart efter för att det ska vara liksom...
Fast de gör ju också såna grejer som att de byter ut skådisen.
Men inte karaktären, ja.
Men inte karaktären. Och det enda då som markerar, det är liksom att i början av det avsnittet när man har bytt, då är det liksom en röst som säger typ så här: "From now on, the role of Cole Gioberti will be played by bla bla bla." Och så ser de namnet på den nya skådisen. Och sen, då är det liksom bara så. Från och med då så ser han annorlunda ut liksom.
Ja. Doctor Who är också...
Ja, men det är en typisk sån grej att det kan pågå i all evighet liksom.
Ja.
Och det blir också intressant på något sätt. För då blir ju även karaktärerna odödliga på ett... Alltså, de behöver ju aldrig åldras.
Nej.
Det blir en sån här Simpsons-grej att de inte så här förändras i ålder överhuvudtaget.
Mm. Verkligen.
Men i förhållande till Tupac-grejen också, så var det när jag såg det här klippet kanske femte gången, så slogs jag av någonting som jag tyckte var ganska intressant. Alltså från att man var liten typ och såg hologrammet av prinsessan Leia i Star Wars, så var det liksom så här, alltså det kändes ju så här, som någon slags framtidsgrej att skicka hologrammeddelanden.
Mm.
Och sen, alltså det räckte med att man såg Tupac-hologrammet 3-4 gånger, så kändes det sjukt så här, liksom så här halvtaskig 2005-teknologi. Eller förstår jag? Alltså det futuristiska försvann sjukt snabbt. Och man ville så här liksom bara... Men det här var ju inte det som var framtiden.
Nej.
Det som var framtiden var ju liksom... Om man hade så här high-fivat Snoop och gett intervjuer efteråt. Alltså,
ja, precis.
Hard light hologram som liksom sitter på presskonferensen. Liksom.
Definitivt. Alltså det är jag helt med på. För att jag skulle vara verkligen imponerad av ett sånt här stunt. Så skulle vi vilja ha någon slags responsivt hologram som kan interagera med publiken. Och som liksom... känner av, om man kan känna av om det är tryck och så vidare, om det inte är tryck, sätt igång dem och liksom, du och jag var ju såg Drake här spela på Globen förra veckan, som hade enorm interaktion med sin publik hela tiden, och ett hologram värt namnet bör ju rimligen kunna ha någon slags grundläggande respons mot sin omvärld.
Mm. Ja, men definitivt. Och sen, jag vet inte, jag kollade upp lite grann hur de har gjort det här hologrammet. Eller ja, i alla fall hur man gör det till ett hologram. Jag vet inte hur de liksom har animerat och synkat med musik och allting sånt. Men det är ju liksom så här, det är ju inte ett hologram riktigt heller. Alltså det är ju någon slags fake-teknologi, eller om man ska säga, som går ut på att man så här, det är en speciell så här, ljusprojektor som projicerar bilden på golvet. Så att den studsar upp på en tunn, genomskinlig typ glasskärm som lutar i en viss vinkel. Vilket gör att den ser så här upprätt ut för publiken. Och det ser ut som att det rör sig en person där. Och då, i och med att vi ser liksom igenom skärmen, så ser det ut som att det är en person som rör sig där liksom.
Alltså grejen är så här, kom igen.
Så liksom så här, fel vinkel så ser Tupac platt ut liksom. Och då är det ju inte ett hologram.
Nej, och grejen är så här att jag säger så här, var vi så dåliga att vi inte kunde uppfinna den riktiga tekniken utan istället la liksom 10 000 mantimmar på att uppfinna en teknik som låtsas vara den tekniken vi inte kunde.
Men det är väl samtidigt så här, känns som en ganska så här klassisk teknologisk utveckling. Alltså den lösningen som skapar illusionen är egentligen sjukt enkel, eller vad man ska säga.
Mm.
Men den får ändå samma effekt på något sätt.
Men det där är faktiskt spännande på ett sätt, för jag vet ibland när jag kollar på Formel 1-lopp, så ser man dem åka genom någon kurva och i gräset så är det någon så här förvriden röd, gul, vidrig, alltså så här jättestor färgklick typ så här. Det ser nästan impressionistisk ut när man ser från en kameravinkel. Bara det att när man ser från en annan kameravinkel då blir det så här ett skällmärke med värsta så här 3D-effekten som ser ut att vara liksom påklistrad. Alltså pålagd med datografik snarare än i snarare än att det är en reklamskylt liksom. Mm. Så att just det där lek med perspektiv och förvillande hela tv- och filmtekniken är ju en stor illusion liksom, får oss att tro att det är 3D när det är 2D. Men just det där att jobba med exakta kameravinklar som man vet att just här så kommer den här förvridna färgkludden att uppfattas som en väldigt bizarr reklam som känns sjukt malplacerad liksom.
Men en så här, liksom, jag vet om man kan klassa det som hologram, men om man kan klassa Tupac-grejen som hologram så är nog det här också det. En sak som jag gillar, det är ju när de kör alpina grenar och kör de här grejerna. Alltså typ de jämför två åk med varandra.
Ah, just det.
Och lägger dem liksom uppe på varandra.
Precis.
Så att de kör liksom samma bana och man ser hur mycket före den första eller den ledande åkaren är då så att säga.
Mm.
Det tycker jag är sjukt innovativt på något sätt. Alltså där känns det som att säga ett bra användare av tekniken på något sätt. För att skapa någon slags det kanske är någon augmented reality grej snarare, men
ja, men det ska bli spännande att se vart det tas om inte
tror, men tror du Tupac, det är ju snackat om att de ska åka upp på turné. Tror du det blir en hit eller?
Jag vet inte.
Jag kan känna lite så här. Dre borde kanske satsa lite mer på att få klart sitt jävla album som är försenat i 3-4 år nu än att bygga en hologram.
Det är så svårt, för normalt sett så har man ju alltid tänkt att så här, hiphopkulturen är mycket mer modern och här och nu. Det är liksom det du gjorde förra året, det kan du inte slå dig på bröstet för, utan det är vem som liksom är bäst just nu. Det är liksom väldigt så här, framåtseende och icke-nostalgisk kultur. Men nu så är ju det också en subkultur som börjar få några år på nacken, och då brukar det ju faktiskt hända att de som växte upp med Tupac, som var 15-16 då och är typ 35-40 nu, de brukar ju alltid falla till föga för den här nostalgin, att man vill se hur det var förr. Så att det är möjligt att det går, men jag tror att alltså en Elvis-publik är nog betydligt mer benägen att se Elvis live på videoskärm än en hiphop-publik är att se. En hiphop-publik är oftast väldigt ung, och jag tror att de flesta ungdomar skiter i Tupac liksom.
Samtidigt så fyllde D'Angelo Philadelphia kyrkan 2 gånger om för inte så länge sedan.
Fast de var väl hälften 40 också?
Jo, det är klart de var. Men det är ju 90% av de som går på Springsteen är ju inte heller någon slags ny 20-something publik, eller?
Nej,
det,
visst.
Det gäller väl, som du var inne på, så gäller det väl alla genrer när de får några år på nacken liksom.
Mm.
Tänk dig, om typ 10 år så kommer vi vara likadana med så Burial eller någonting.
Gå på dubstep.
Ja.
Dubstep nostalgiklubb. Hur? Nej, usch. Det vill jag inte se. Vi kanske fortfarande sitter här och pratar om Flykten från New York däremot.
Ja.
Det kan vi. Men du, apropå, nu när vi pratar rap. Kommer du ihåg vad vi pratade om i förra avsnittet?
Ja, att jag skulle framföra Gangsta's Paradise.
Vid 1000 lagda röster.
Ja, det känns nu så här. när jag sa det så var en del av mig lite orolig att jag skulle få lov att göra det.
Mm.
184 röster är det just nu när vi spelar in det här.
Mm.
Det är alltså torsdag nu när vi spelar in det här. Det är ju inte i närheten.
Nej.
Jag tänkte så här. Vi låter den här omröstningen ligga kvar en vecka till. Och om vi kommer upp i 300 röster tills nästa vecka, då lovar jag att framföra hela Gangsta's Paradise.
Oj. Oj.
Jag vågar inte lova att jag kommer sjunga refrängen. men alla Coolios verser lovar jag att sätta.
Och jag kommer sitta som en Michelle Pfeiffer och titta på dig.
Ja. Du kommer liksom så här, komma fram till mig och bara, tell me your life story. Och sen kör jag igång.
Åh, vad bra. Åh, vad bra. Ja, 300 röster är lite mer nyktert. Vi fick så här, det är lite så här, har jag 1000 kronor? Har jag 800 kronor? Har jag 500 kronor? Ja, det är lite så här aktion.
Alltså, enda anledningen till att jag, vad heter det, går med på det 300 rösterna, det är tack vare de tappra själarna som på Twitter drev på så mycket om att folk skulle in och rösta.
Mm.
Det räckte inte hela vägen fram, men det var så ambitiöst så att det är ju då bara liksom så här 100, vad blir det, 120 röster typ till som ska in. Så har ni en tidlös version av Coolios mästerverk.
Som du kommer framföra som hologram.
Ja, 50 år. På Way Out West 2029. You're just in time for the kickoff. Och med de klacksparkande hologramkonserterna så går vi vidare till en annan form av sparkar, nämligen Jean-Claude Van Damme och Van Damme-cirkeln denna vecka med Hard Target.
Jag känner att du får axla ganska stort ansvar här.
Ja, men hur mycket? Du sa att du hade stängt av.
Ja, jag var väl en halvtimme, 40 minuter in tror jag. Det var allt jag hann se. Och sen skulle jag plocka upp det och se resten.
Då missade du ju splitten.
Gjorde jag det?
Ja.
Mm, den kom alltså.
Ja, vi sparar splitten lite grann, ja. Tycker jag. Men, alltså någonting jag tänkte, det här är ju John Woos första amerikanska film.
Mm.
Och någonting jag tycker var sjukt intressant var att hela filmen börjar med en enorm så här, fetischering, eller vad säger man, fetischisering av den amerikanska södern. Alltså, vi har den här inledningsscenen med den här jakten då, men sen direkt så går man på liksom countrymusik, nerkabbad sportbil in mot den här amerikanska stan i södern liksom. Det är folk som sitter på diners och äter gumbo, jukeboxen spelar blues, alltså alla har jeans, alltså det är väldigt så här, han frossar direkt i någon slags USA-grej.
Ja.
Nu USA-romantik. Men sen, undan för undan så liksom löses allt det här upp på något sätt. Alltså, huvudpersonen heter Chance Boudreau som är någon slags här fransman som dessutom har varit marin. Mm. Alltså marinsoldat. Och nu är någon så här sjöman som glider runt liksom. Det känns inte jätteamerikanskt. Hon då, den här tjejen, Natasha, hon är en tjej som kommer från ingenstans och letar efter sin döde far och verkar sig helt vilse i hur södern funkar.
Mm.
Och det här, allt det här liksom toppas då av den här kriminella organisationen ledd av Lance Henriksen som anordnar de här jakten på människor över hela världen, som också känns jätteinternationellt. Så att det som börjar då som någon slags hyllning till sydstaterna är helt plötsligt upplöst i någon slags internationellt sammanträde, eller man ska säga. Som dessutom regisseras av liksom John Woo, som är liksom Hong Kong actionfilmens store mästare liksom.
Men jag kan tycka att han, alltså, när jag älskade verkligen hans Hong Kong rullar alltså, The Killer, jag har sett The Killer säkert 50 gånger. Och det jag alltid undrade med dem, det är att han jobbar ju väldigt mycket med uttrycken, alltså du vet, den här drakbåtsfestivaler och dotta ögat på draken med, alltså han jobbar väldigt mycket med de här som man ser lite, som vi såg lite i Double Impact när de kommer till Hongkong där, om man verkligen ska visa den här etniska grejen. Det gör ju även han som inhemsk Hongkong-regissör. Så att jag tror att han har ju någon grej för den lokala flärden.
Jo, det har han ju definitivt. Men, men som sagt, här så här försvinner ju allt det i och med att så här... Ja, men som till exempel i en bit in i filmen så träffar de, om jag tror att en gammal farbror till Chance Boudreau som bor i någon så här skjul ute i skogen. Och när man först filmar honom då håller han på att göra så här moonshine liksom. Mm. Men sen då när de kommer dit så visar det sig att han är ju fransman liksom. Och börjar prata franska med Jean-Claude Van Damme. Vilket gör, det liksom... Även där då så har vi liksom först någon slags arketyp för den amerikanska södern. Mm. Liksom hillbillyn som bränner sin egen sprit och bor i ett skjul ute i skogen. Men han är liksom äkta hillbilly på något sätt.
Nej.
Det känns väldigt så här, det kan vara att liksom att John Woo vill använda någon slags amerikansk så här hyperamerikansk kontext och sen placera sin så här i någon citationstecken sexiga action där liksom.
Mm. Ja, alltså sexy action är det ju verkligen. Väskryckningsgrejen där när han... Oj. Det är så fantastiskt bra. Det här franska dock, det är väl så här, inte, är de inte från typ så här Louisiana eller New Orleans typ?
Jo. Det
är inte därför de pratar franska, det är så tolkar jag det i alla fall.
Jo, men ärligt talat... Även ifall det är så här, finns starka franska kopplingar, så är det inte så att varannan gammal människa pratar franska i New Orleans eller Louisiana liksom.
Nej, visst.
Så att det känns farfetched på något sätt. Och han heter liksom Chance Boudreau.
Mm.
Det finns ju en väldigt rolig replik där i början när Natasha, hon frågar ju Chance Boudreau, hon säger Chance, what kind of a name is that? Och så tittar han på henne och säger bara, well, my mama took one. Och det är så tomt. Det är så det säger liksom ingenting om någonting.
Nej.
Ja.
Men vi går tillbaka till sexy action tycker jag.
Ja.
Vad John Woo verkligen lyckades med här, som jag tyckte man misslyckades med i Double Impact till viss del och framförallt i Cyborg, det är ju att han vet ju värdet av att fånga Jean-Claude Van Dammes kickande. Pars. Den också. Men hans moves, att fånga dem i snygga kameravinklar, gärna typ 5-6 kameravinklar per spark. För alla fighting-sekvenserna är ju verkligen liksom, det är ju som en dans. Det är fantastiskt filmat.
Ja, men samtidigt tycker jag att den jag tycker att sparkarna funkar inte riktigt lika bra som i typ Bloodsport. För
nej,
att John Woo vill göra för mycket ballett av dem.
Det är sant.
Och han, alltså, han har, Jean-Claude Van Damme har liksom inte det här riktigt, det här flödande, den här flödande fighting-stilen, utan det är mer liksom en redig, vältajmad spark i bröstet.
Eller den där roundkicken i huvudet när snubben far genom fönster, vind, eller ja, vad heter det, butiksfönstret.
Ja, men precis. Och det är liksom, det bäddar inte riktigt för samma grej. Det blir ganska snabbt tjatigt med de här fyra olika tagningarna i slow motion på en och samma spark liksom. Han mjölkar det lite väl hårt. Det funkar liksom bättre i så här, är det Bullet in a Head? Som är den här shootout-scenen som nästan är helt och hållet i slow motion.
Ja, just det. Det är Bullet in the Head, va? Eller är det... Oh, jag får mig att det är den. Hans Hong Kong-action-rullar flyter ju gärna ihop till ett mos.
De gör det.
Men det är ju väl... Han jobbar...
När han kör, men han har dubbelpickorna.
Ja, precis. Men det är väl nästan alltid, va?
Jo, det är dubbelpickor i alla John Woo.
Men grejen är så här att en annan så här vanlig grej är ju ofta så när de laddar om. Alltså skjuta in magasinet 3-4 gånger.
Det
är också en sån... multitagning. Jag vet inte vad det filmtekniska ordet är, men sån... Samma sak sker flera gånger och sen skjuter man liksom.
Mm.
Och den estetiken har ju verkligen lyft över till fightingen i Hard Target.
För grejen är att jag tycker, alltså, rent fightingmässigt så tycker jag Jean-Claude, han levererar verkligen. Det är riktigt bra sparkar här. Men som sagt, alltså, jag tycker att John Woo väljer att fånga dem lite fel.
Mm.
Alltså istället för att liksom, han vill ha det lite mer flödande, när det egentligen kanske skulle vara liksom mer fokus på hur den sitter hårt, sparken, eller vad man ska säga.
Mm.
För jag tyckte det var det som var så fantastiskt i Bloodsport, alltså när du liksom ser foten släppa till ansiktet liksom. Du får ju lite sånt här också, men det är liksom mer den här rörelsen liksom.
Mm.
Men sen vi får ju allt annat också som är liksom John Woos kännetecken. Alltså vi har den här duvan, vi får dubbelpickorna i slutet, vi har lite motorcyklar, vi har hopp från motorcyklar och så vidare och så vidare. Han, han prickar in dem jämnt liksom.
Visst. Och, så jag blir ju glad när han gör det. Alltså hans klischéer som han jobbar med, de är ju fantastiska, tycker jag.
Mm. Jo, några av dem i alla fall tycker jag också är.
Vilka gillar du inte?
Jag gillar inte hans motorcyklarna är lite svårt för. Och sen alla de här jävla närbilderna på ögonen på folk. För, alltså, han, det är som att han tror att det sägs så mycket där, men det sägs inte säkert mycket. Framförallt inte i Hard Target liksom. Man måste liksom inse det att en roundkick säger mer än 1000 blickar i förhållande till Jean-Claude Van Damme liksom. Han låter fötterna tala, inte ögonen.
Du menar att han inte är någon karaktärskådespelare?
Precis. Men håret här då?
Håret?
Ja, vad tycker du om det?
Vad jag tycker? Å ena sidan så kan jag kanske känna att Chance Boudreau passar i det. Men, fast jag vet inte om Jean-Claude Van Damme gör det.
Alltså jag tycker det är jättesvårt att förhålla sig. Det ser ju mycket, vi ska direkt säga att det ser ju mycket, mycket, mycket bättre ut än det långa håret i Cyborg. Mycket för att det här verkar vara ett faktiskt utspart hår och inte en så här golvmopp. Men det är ju de här slickade sidorna som gör att det ser lite så här hockeyfrilligt ut. som jag tycker kan vara lite problematiska. Ju svettigare han blir, desto bättre funkar det, kan man säga. Så att, ja.
Kurt Russell skulle ju spelat den här rollen egentligen.
Ja, det var en jävla tur att det inte blev så.
Du tror det? Du tror inte att en, så här, en film med mindre fokus på dojande med en hård Kurt Russell?
Nej, absolut inte. Splitten då, till sist.
Yes.
Inte lika episk som i Cyborg. Han sätter ju det är lite mer så här typ att det är en liten flört med Van Dams tidigare splittar. Han gör liksom då en så här dubbelspark med båda fötterna åt olika håll så att säga. Så han sparkar två snubbar samtidigt med varsin fot. Och det är spektakulärt så där, men det är liksom inte han är liksom inte uppspänd i ett träningsställ eller någon slags maskin med benen i särdragna. En split som går lite på tomgång helt enkelt.
Stefan Cleef postade på vår sajt att han gillar de här slow motion-sekvenserna, men att Wu grovt överanvänder dem. Och det kan vi väl vara.
Ja.
Och han gillar också elgitarrerna i soundtracket.
Ja, och sen finns det den här lite darrande saxofonen som här är någon slags kvarleva från sena 80-talet. Jag tror att det var Dödligt vapen som började med den här saxen. Som liksom ligger, den har en fri roll på mittfältet i soundtracken vid den här tiden. Och den svävar förbi några gånger här i Hard Target också.
Men slutsatsen av den då?
Okej, men för lite. De utnyttjar inte Van Dams fulla potential, skulle jag säga riktigt.
Vi återkommer hela tiden till att så här, Bloodsport var den film som liksom, där han bäst kommer till rätta.
Ja, även om jag tycker att så här, om att Double Impact har varit den bästa filmen hittills.
Ja, definitivt. Den var, alltså, det var ju en bra film på riktigt så.
Men jag tror också att det kan ha, man kanske blir färgad av att så här, Bloodsport på något sätt sätter mallen för hur man vill ha sin Van Damme. Yes.
Vad blir det mest?
Ja, jag vet inte, vad tycker du vi ska ta? Vi har ju Time Cop året efter här, 94. Är vi sugna på lite sci-fi eller?
Det är en bra fråga.
Eller ska vi hoppa fram lite i tiden?
Vi kanske ska hoppa fram lite grann. Sudden Death.
Jag ser jättegärna Sudden Death dock.
Ja, ja, men visst.
Ja, men då tar vi den. Hockeyfilm alltså nästa gång.
Och därmed så är vi framme vid den sista punkten, och som i varje Oddpod så heter den Postscriptum. Jag ska tipsa om ett klipp. Det är en snubbe som har animerat hela The Thing i lera, fast den är då bara några minuter lång, men den är väldigt, väldigt bra. Men det roliga var att det här är lite en sån här dubbeltips, för jag skulle tipsa om den här, men sen såg jag på YouTube och relaterade videos, så finns det också ett klipp som heter The Making of The Thing, som är en minidokumentär som gick 1981 på TV. Och det är en fantastisk dokumentär med Kurt Russell i jätteskägg och långt hår som står i snöfallet och pratar om psykisk terror och John Carpenters storhet, typ. Ja, liten The Thing fix så här.
Härligt. Och jag tänkte tipsa om, hör och häpna, en dokumentär. Denna gång Morgan Spurlocks nya film Comic-Con, episod 4, A Fan's Hope. Det är då en dokumentär som handlar om det anrika serietidningskonventet Comic-Con i San Diego. Den gör ett väldigt bra jobb med att skildra vad dealen är, och framförallt vilka olika arketyper som rör sig där. Mycket roliga så här, anekdoter från olika kända människor också från konventet, helt enkelt.
Gött, och med det så rundar vi av.
Yes. Kom ihåg det nu då. Ny på spåret nästa vecka.
Ja, jag lovar. Förlåt. Men jag tar på det här. Jag tar på mig det.
Ja, jättebra. Mm. Och glöm inte att gå in på vår hemsida oddpod.se och lämna kommentarer på veckans avsnitt. Och glöm inte att rösta om jag ska framföra Gangsters Paradise eller inte.
Tack för oss.
Tack så mycket.
Hej.